Du lyssnar på Den sjungande bagaren av Karsten Henn. I en översättning av Anna Hermander Plevka. Uppläst av mig, Fredrik Granberg. Om du kan baka ett gott bröd, har du förstått vilka ingredienser som krävs för ett lyckligt liv. Giacomo Bottura, bagare. Kapitel 1. Skorpa. Hur länge kan man fortsätta dansa när musiken har tystnat? Det frågade sig exakt en människa i stadens konserthus. Salongen var ett smyckeskrin. Mängder med guld och krusiduller. Mängder med stuckatur och ornament. Allt där inne verkade säga att tiden inte spelade någon roll. Att det inte spelade någon roll vilket år man just skrev, vilken månad, vilken dag. Men tiden gick, och det var en del av problemet. Sophie Eichner satt i rad 5, plats 34. Trots att det var en stol med bekväm stoppning kändes det som om hon föll rakt ner i ett bottenlöst hål. I filmer såg man ibland folk sjunka ner i en säng med mjuka duntäcken, alltid i slow motion. Så kände hon sig just nu. Baklänges, i slow motion. Det var bara duntäcket som saknades. För henne hade musiken egentligen tystnat för över 3 månader sedan i samband med en skada, som när pickuppen rycks bort från vinylskivan. Teaterchefen hade genast tagit chansen att bli av med henne. Han hade ju för länge sedan utsett en efterträdare och engagerat denna för gästroller så ofta som möjligt under det gångna året. En blivande stjärna. Dessutom var hon en kvinna i hans smak. Irina Nijinsky. Till och med namnet lät som en dans. 3 beslutsamma steg med rak rygg, sen ett mjukt glidande. Följt av stum häpnad. Konserthusets nya premiärdansare verkade endast bestå av luft när hon virvlade fram över scenen. Kanske hade Irina varit ett löv i ett tidigare liv, tänkte Sophie. Ett oskyldigt lönnlöv som på hösten först färgades gult och sen rött, som inte hade begått några synder och som belöning fått det här livet. Högsta vinsten i karmalotteriet. Efter Sofis skada hade Irina inte lagt 2 strån i kors för att hon skulle få en ny chans. Tvärtom. Irina hade med all kraft tagit vara på sin egen. Därför var det nu hon som stod uppe på scenen, medan Sophie och hennes man Florian satt på de bästa platserna, hedersplatserna, och tvingades lyssna till hur den underbara musiken spelade för någon annan. Från sin stol kunde Sophie se allt som hände på scenen i ögonhöjd, och klangerna från orkesterdiket träffade henne med kraft och skärpa. Det var outhärdligt. Och som för att håna henne dansade de till råga på allt La Belle au Bois Dormant, mer känd som Törnrosa, till Tchaikovskis berömda ballettmusik. Det var Sofis uppsättning. Ingen annan hade hon dansat lika ofta. Ingen annan av hennes roller hade blivit lika lovordad. Hon hade gjort denna ballett till sin egen, hade det stått i tidningen. Irina tog just sats för en grand jeté. Spagathoppet som utgår från en fot och landar mjukt på den andra. Grand jeté hade alltid varit Sofis specialitet. Ingen hade lyft benen elegantare, högre och exaktare än hon. Ingen hade stannat längre i luften. Om inte annat pryddes foajén fortfarande av ett 2x3 meter stort fotografi av henne när hon gjorde just detta hopp. Publiken höll andan. Sofie kände att hon inte fick någon luft. Den pressades ihop i bröstet. Hennes lungor stelnade, blev till sten. Hon reste sig. I samma ögonblick klibbades alla blickar fast vid henne, som om hon var en flugfångare. Sophie vände sig snabbt åt vänster och gick med trippande steg förbi åskådarna som satt i samma rad som hon, utnyttjade det lilla utrymmet mellan deras knän och ryggstöden i raden framför. Fru Malevski, herr Stromer och hans fru Adelheid, fru Schneiderling och herr Barberi satt där. Vänföreningens privilegium. De hade alltid haft